En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv. Som vi hörde där i sin vanliga ramsa från Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och så jag då, Per Bjurman, i södra Kalifornien, i Anaheim. Inte hemma vid skrivbordet på Manhattan, utan i solen i 28 grader värme, knallblå himmel, så ber jag att få säga Happy Thanksgiving.
Oj, 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 oj. Jag såg att du skrev det i bloggen att du inte ville äckla oss med dina miljöbeskrivningar och klimatet och så vidare. Men lite så känns det när jag blickar ut över ett halvslaskigt Örby.
Ja, ja, alltså så här knäcker man novemberbluesen. Alltså det är helt klart. Det har varit tre, jag fattar inte hur länge november, hur kan november pågå så länge? Det går 2 juni och 3 juli på varje november. Det känns som det har pågått forever. Men med allt det här mörkret och kylan och regnet och blåsten och gråheten och skit i helvete.
Ja, jo, precis. Det här känner jag igen. Vi brukar gå igenom den bjurmanska kalendern och där står inte november högt, alltså. Det har jag hört tidigare.
November, januari, februari, det är mina tre hatmånader. Men som sagt, tar man sig ut hit till andra sidan kontinenten där det i någon mån är evig sommar, så är det lättare att stå ut med. Det blir ju mörkt här tidigt också, men ja. Det är 28 grader varmt och när jag tittar ut här, jag sitter på hotellrummet nu på själva Thanksgiving. Jag kan öppna balkongdörren lite. Ja. Det hörs inte så mycket annat än ett brus ute där från trafiken. Men jag tittar på palmer som palmkronorna rör sig lojt i en ljummen vind. Ja. Men nu är det ju inte bara för mitt eget höga nöjes skull och för att bryta novembermisären. Jag tar mig hit utan jag är ju faktiskt här för att titta på hockey. Och specifikt Leo Carlsson och hans Anaheim. Och så sent som igår då, dagen före Thanksgiving, så såg jag Anaheim mot Vancouver.
Just det.
I Honda Center. Vad ett jävla tryck där. Alltså det är ju Thanksgiving idag då, så alla är lediga. Och det märktes på stämningen på läktarna där.
Okej, ja, de visste att de måste inte gå upp tidigt och åka till jobbet imorgon.
Nej. Och en intressant match var det. Jag tycker väl inte att Anaheim riktigt kom upp i normal standard. De har ju varit extremt exalterande att se på grund av sin stil.
Ja.
Att de är så fruktansvärt attack-mode hela tiden. Och det går så fort och de är så explosiva.
Ja.
Det där såg man bara glimtar mot av igår, medan då Vancouver, som har haft det desto tyngre, gjorde en rätt bra match. De försvarade sig bra, gjorde det svårare för Anaheim än vad Anaheim brukar ha.
Ja.
Och Vancouver vann till slut med 5-4 då.
Ja. De håller ju till i varsin ända av tabellen och det kommer vi komma in på mycket i det här avsnittet snart i alla fall då, eftersom att det är Thanksgiving och det stora tabellavsnittet som vi brukar ha. Men ja, då kommer vi att prata om de här lagen på lite olika sätt, även om det artade sig annorlunda just i den matchen du såg.
Ja, ja. Och sen var det också då svensk poängfest. Alltså det är så många svenskar i Vancouver, så det går ju knappt att hålla reda på när man kommer in i omklädningsrummet.
Nej, alldeles enormt många Pettersson bara. Det är liksom.
Ja, tre Pettersson, en Karlsson, en Villander,
ja.
Som jag hade nöjet att prata med igår. En riktigt skön typ alltså.
Ja.
En 20-årig back från Stockholm som ju är en stor talang.
Och
han har liksom etablerat sig lite på blå linjen där nu. Men väldigt trevlig figur. Så han gjorde 2 assist igår och det var rekord.
Ja,
så, ja tydligen sa han. Jag fick höra det nu av en reporter. Jag visste inte. Det var kul.
Nej, men det kommer nog bli en fin NHL-karriär. Det känns som att han både har offensiven och defensiven, storleken, kroppshyddan och så vidare för att kunna bli något. Mm.
Och så gjorde Linus Karlsson mål då. AHL-kungen från i förra säsongen.
Mr. Calder Cup.
Ja, honom pratar också med. Och han, det är ju lite kul. Han är ju en Karlsson från Landsbro. Det är bra start.
Det är bra kombo.
Ja. Även Karlsson i Anaheim gjorde ett mål då, Leo, med mormor och farmor på läktaren. Så jag hoppas de gladdes, de är här på besök, och jag hoppas de gladdes innerligt åt barnbarnets uppvisning. Det var väl ingen av hans större matcher heller, men det är samma där, man ser de här glimtarna av honom, alltså när han trycker till.
Ja. Ja. Ja, det har varit lite, vi har ju hyllat han enormt här vecka efter vecka under hösten, men det har gått lite tyngre med Leo Karlsson mått med den sista tiden. Det var hans första mål på 6 matcher faktiskt. Så,
ja, han svalnar lite vad gäller produktiviteten, men man ser ändå vilken, alltså, vilken stjärna.
Ja, och hur mycket Quen vill luta sig mot honom nu, det är ju liksom 20 minuter per match hela tiden nu.
Ja. Ja, vi får se imorgon igen. Då är det matiné här och det är ingenting mindre än Freeway Face-Off.
Just det.
Derby mot Kings. Och jag har aldrig sett ett sånt live, så det skulle bli kul.
Ja, det har jag faktiskt gjort en gång i tiden. Kanske 6-7 år sedan.
Jaha.
Ja, då minns jag att klassiker, i alla fall i Staples Center som den hette då, Crypto.com eller vad den hette, då, att första perioden var det nästan tomt. Andra perioden helt fullsatt, beroende på den där trafiken i den där stan du befinner dig i.
Ja, just. Ja. Ja, men nu är det i Honda Center här igen då, imorgon.
Ja.
När alla har tryckt i sig sin kalkon och så. Då får vi se. Adrian Kempe brukar ju alltid vara bra i de där.
Just det, det brukar han faktiskt.
Men jag tror på Leo imorgon. Jag tror det är Leos show imorgon. Han kommer ge allt för mormor och farmor.
Och Björn. Han vet ju vem som sitter på pressläktaren.
Ja. Ja, ja. Ja, jag ska skriva mer om det där. Håll utkik i tidningen framöver.
Ja, spännande. Spännande.
Ja. Men du, som du nämnde, det är ju det här är ju det speciella Thanksgiving-avsnittet. Det är själva Thanksgiving idag. Det är ju lite ovan. Det brukar vi inte spela in på torsdagen.
Nej.
När nationen står still, då brukar jag vara på någon Thanksgiving-middag eller så. Ja, och hos vänner, ofta i New Jersey, och beklaga mig över all klimat som är.
Ja, du är inte förtjust i varken kalkonen eller framförallt marshmallow som de klämmer in i huvudrätten.
Allt annat de har. Det är äckliga grytor och fyllning.
Ja, jo, det var ju skönt. Bara en sån sak är skönt att du befinner dig långt ifrån det.
Ja, i år behövde jag inte ljuga för några vänners familjer om att jag har ont i magen och sånt, utan jag drog.
Ja. Ja, det är bra.
Och sitter nu ensam på hotellrummet då i Anaheim och firar Thanksgiving så här. Det finns det säkert de som tycker det låter deppigt, för det här är ju den största familjehögtiden på hela året, större än jul och allt.
Ja. Det är deras 17 maj nästan.
Ja, ja. Alltså det är, finns ju så många olika religioner här, så alla firar inte jul, men alla firar Thanksgiving, oavsett politisk inriktning.
Ja.
Men jag har inget emot att sitta på det här viset på ett hotell, spela in podd med dig, sen ska jag skriva lite, gå och äta vanlig mat på något ställe som jag hoppas är öppet.
Ja.
Och se några Thanksgiving-filmer typ Trains, Planes and Automobiles med Steve Martin och den stora John Candy.
Okej, okay, det är en klassiker alltså.
Ja, det kommer passa mig bra. Men, nu har det en lång utläggning här. Thanksgiving är ju också då traditionellt, som vi har tjatat om i många år. Vi återkommer ständigt till det, att traditionellt och historiskt så är det så att tabellen har satt sig och fått sin slutgiltiga struktur när vi kommer till den här sista torsdagen i november. Trots att det återstår 3/4 nästan och 4-5 månader av grundserien, så har det varit så att drygt 80% av lagen som befinner sig ovanför strecket nu, de befinner sig också där när The Fat Lady Sings i april.
Ja, alltså översatt till att kanske 3, max 4 lag lyckas klättra över strecket som är utanför nu. Resten är liksom i praktiken inom citationstecken klara nu, om man ska gå efter historiken.
Ja, men som vi också har varit inne på senaste månaden, så är det ju här en otroligt underlig höst när det har varit exceptionellt jämnt och väldigt korta avstånd i tabellen. Det skiljer sig väldigt lite mellan lagen ovanför och under strecket, så att man tvivlar ju på att den här vad ska vi kalla det?
Sanningen.
Ja, gäller i år också. Det gör nog det i vissa fall, tror jag man kan vara ganska säker på att några lag kommer att vara på slutspel, som är det nu också. Men det är ändå intressant att ha den här liksom mallen att gå efter och gå igenom tabellen, hur den ser ut nu, vilket vi har tänkt att göra då.
Ja, vi kommer väl nämna alla lag helt enkelt. Sen snöar vi in på vissa lite mer specifikt. Men vad vi tror, vilka vi tror kommer vara kvar på slutspel, vilka som ramlar under och vilka som klättrar upp. Men som sagt, det är otroligt. Vi kan bara få exemplifiera. Mitt Tampa har ju gått hela vägen upp till första platsen i Atlantic just nu. Mm. Men Montreal utanför slutspel, de står på 27 poäng. Tampa på 30. Det skiljer 3 poäng från första platsen i Atlantic till att missa slutspel just nu.
Så det känns ju som att det här kommer att liksom skifta enormt hela säsongen förmodligen. Eller åtminstone ett bra tag till.
Ja, så är det.
Mest remarkabelt egentligen är väl vissa av lagen som är under strecket nu. Om de skulle vara det även i april, då är det ju sensationellt. Vi har till exempel båda finalisterna, Florida och Edmonton, utanför.
Ja, det är ju sensationellt.
Mm. Vi har Toronto utanför, vi har Winnipeg utanför. Vi har alla kanadensiska lag utom Ottawa utanför.
Ja, jag har ju svårt att se, men vi kommer kanske identifiera några av de här tilltänkta topplagen som trots allt absolut riskerar att missa.
Ja, absolut. Men om vi börjar med östra konferensen då, så som du sa, i Atlantic där är Tampa etta, följt av Ottawa och Boston. Och sen har vi i Metro så är det Devils, Carolina, Washington på de tre platserna, och så har vi Islanders och Pittsburgh på wildcard-platserna då. Under Montreal, Philadelphia, Detroit, Columbus, Rangers, Florida, Toronto och Buffalo. Vad är din spontana... Du är glad åt att Tampa plötsligt har vunnit 5 raka, trots alla skador.
Ja, exakt. Det hade jag inte trott när Victor Hedman gick sönder och Ryan McDonough i samma veva och Erik Cernak är borta också. Det var någon match där när både Braden Point och Nikita Kucherov gick sönder, och Point är ju borta sedan dess. Så det är ju stora delar av hela lönekakan som är på skadelistan och framförallt på backsidan. Och ändå så har Tampa vunnit 5 raka matcher och 13 av de 16 senaste.
Ja.
Jag kommer ihåg att under den här tunga starten som det var för Tampa, när de faktiskt torskade 6-7 i oktober, så sa Brandon Hagel att om några månader, och nu blev det ju inte ens det, men så sa han att då kommer vi skratta åt det här som kallas en mardrömsstart och den här kritiken som riktas mot att Tampa är slut så vidare, så här, som det sades då för några veckor sedan. Det är vi inte alls, utan vi kommer resa oss. Och efter det så har det alltså blivit 13 segrar på 16 matcher, så att han har rätt. Och jag vill berömma den Brandon Hagel som jag tycker är... Jag har sett, vi kommer göra det snart också, folk som tar ut sina kanadensiska OS-lag. Och Brandon Hagel är inte nödvändigtvis med det, trots att han var med i Four Nations-truppen senast och John Cooper är tränare och sådär. Men jag tycker att han är given och han är en stor motor och anledning till att Tampa går så bra nu. Dels för att han gjort en poäng per match, men framförallt för att han gjort alla poäng utom 2 i 5-5. För att alla kommer inte kunna spela powerplay i det här kanadensiska laget, utan de måste ha riktigt bra 5-5-spelare också. Och Brandon Hagel, bäst av alla kanadensiska spelare ihop med Sidney Crosby i ligan förra året, 5-5 när det kommer till poäng. Den här säsongen, likadant. Nathan MacKinnon är före, men han är före Connor McDavid till exempel, han är före Crosby. Räknar man in andra nationer så är han före Pasternak, Kaprizov, Kucherov och så vidare. Brandon Hagel är en grym 5-5-spelare med sin motor, och det är han som, jag tycker faktiskt just nu att det är han som anför detta Tampa Bay.
Ja. Men det tar ju till hans fördel att han har John Cooper som är också Team Canadas coach, som coach. För å andra sidan skulle Cooper inte ta ut, han tar inte ut några B-spelare bara för att de spelar i Tampa, så det gör han ju inte. Men han har bra koll på Hagel helt enkelt.
Så är det, han tog ju till och med ut Cirelli till Four Nations, så jag är inte lika säker på att han kommer med nu, även om han också är en stark höst. Men just Hagel, det är en riktig hagelbössa faktiskt. Hagelbössa. Det är ett ruskigt vapen i 5-5. Där är han alltså bättre än McDavid den här säsongen produktionsmässigt. Och förra säsongen också.
Är det inte så att också Vasilevski, men även Jonas Johansson, har steppat upp i den här situationen och varit väldigt bra båda två?
Absolut. Vasilevski har, och Johansson ska vi definitivt... han har ju vunnit de flesta av de matcher han har stått. Och Vasilevski, framförallt sista veckorna här nu, så har han varit bland ligans bästa målvakter igen. Ingen snack. Håller nollan flera gånger.
Jag tror rent av det kan vara så här för Tampas del, att de här tunga skadorna, på riktigt tunga, det kan vara en blessing in disguise, att de får visa, inte minst för sig själva, att de kan det här, och sen blir de bara ännu starkare när de här pjäserna kommer tillbaks.
Ja.
Det är lite oroande med Victor att han är week to week. Det gillar inte ett OS-år när han äntligen ska spela OS.
Ja, precis. Det vore ju extremt typiskt. Just han ska riskera att missa igen.
Men det ska, week to week är ju ändå någon gång i december borde han ju come back.
Ja, men till exempel McDonough har börjat åka skridskor igen, och det har inte Hedman, vad man hör i alla fall.
Nej.
Så att det är inte helt
nej. Han får sitta vid polen och ha det gött där ute på sin ö.
Ja, han får vila upp sig på det viset.
Mm. Vi ska väl inte gå igenom varje lag, det blir ju för långt.
Men, ja, då håller vi på i 3 timmar som vi brukar göra i juli, avslutningsavsnittet. Ja.
Men tvåa i Atlantic tycker jag är lite överraskande. Och en smygare, vi har inte pratat särskilt mycket om dem. Men Ottawa är ju de bästa kanadensiska laget nu. Och nitar sig fast där i toppen. De gör det här bra.
Ja, det är imponerande. Det börjar också lite sådär halsvajigt tycker jag. Ullmark fick väldigt mycket kritik i början av säsongen att han inte fick till målvaktsspelet där. De läckte bakåt, men de ligger tvåa just nu ändå. Och har gjort det bra här, inte minst i november.
Svårbedömda tycker jag. Jag har inte sett dem så mycket, så jag har svårt att uttala, men det är ju uppenbarligen ett... Och de gör ju det här utan Brady Tkachuk. Det kanske också är en blessing in disguise för dem. Att resten av laget får liksom...
Ta mer ansvar.
Ja, och gör det by committee och alla känner sig delaktiga och så vidare.
Deras andliga ledare är inte med, liksom.
Nej.
Men jag kommer ihåg att det kanske var i Thanksgiving-avsnittet förra året. Det var i alla fall i november förra året som jag drog en harang om Ottawas centersida och liksom hur viktigt det är att ha en stark centersida. Och att de har det, och de hade det då redan med Stützle, med Norris som det var då, och med Shane Pinto. Men att under deras tid i klubben ihop så hade de bara, jag tror det var nästan 300 matcher de hade kunnat spela ihop. Men faktiskt bara gjort det i 27 på grund av Josh Norris stora skadeproblem, på grund av Pintos stora skadeproblem och långa avstängning för den här spelskandalen som han var inblandad i.
Just det.
Men när de väl spelat ihop av de här 27 av nästan 300 matcherna så hade de vunnit typ 20 av de 27. Så det var väldigt tydligt att när alla tre spelade så var Ottawa ett bra lag. Och det visade de ju förra säsongen också då när de gick till slutspel, bröt den här långa slutspelståken och så vidare, när faktiskt alla de där tre centrarna var med länge. Nu tradar de ju Norris mot Dylan Cousins som är en likvärdig center som Norris men inte lika skadebenägen. Och det ser vi ju nu den här hösten med alla de tre centrarna. Norris är för övrigt skadad igen i Buffalo medan Cousins men är stabil i Ottawa. Och när de har de här tre centrarna och får ihop tre bra kedjor, då blir de mycket mer svårspelare. Och dessutom så är de ju lite äldre nu, det här unga Ottawa. Nu är ju liksom inte Batterson 21 eller Stützle 19, utan nu är de ju 25-26 snarare.
Mm. Mm.
Och snart i alla fall in i sin absoluta prime. Då har de ju byggt upp någonting här. Jake Sanderson på backsidan också. Ullmark i kassen som har spelat upp sig på slutet också.
Ja, spännande. Och på tredje plats då är det Boston. Men nu ska man ju ha klart för sig. Ja, det ser bra ut. Men de har 28 poäng, Ottawa och Boston. Och divisionskonkurrenterna under strecket, Montreal, Detroit har 27.
Ja.
Så det, och sen Florida på 25.
Ja.
Och det är Toronto och Buffalo som slirar lite. Alltså det krävs bara att man åker på två raka förluster eller vinner två raka så skiftar det på en gång.
Ja, så hade vi spelat in det här avsnittet, hade vi gjort det på söndag istället. Då kanske Detroit är uppe på slutspel och Montreal och Boston och Ottawa ramlar ner. Ja. Det skiljer ju så lite nu.
Men Boston gör det mycket bättre än vad vi hade trott. Han är uppenbarligen en bra coach. Marco Strom.
Ja, det enda laget som har slagit Colorado under ordinarie tid. Det är Boston faktiskt. Ja.
Och men det har ju också det är enskilda spelare som har tagit välja kliv framåt. Och då tänker man inte minst på Morgan Geekie som plötsligt är skyttekung monumentale.
Ja, alltså jag pratade ju lite om han för några veckor sedan också, hans stora klivarna tagit, och samtidigt hade han en väldigt hög skottprocent. Men den verkar ju aldrig gå ner. Det var hög förra året också, den är hög i år igen. Det verkar som att han har helt enkelt ett väldigt bra skott. Som Sturm själv har sagt, att han är extremt avundsjuk på att han inte själv hade det där skottet under sin karriär. Och Pasten har ju sagt det också, att Morgan Geekie, det är en 50-målsskytt. Så i alla fall kvalitetsmässigt är det skottet när man ser det dagligen. Liksom. Men sen... Om jag ska komma med min underliggande statistik från det hållet då, så kanske Boston har överpresterat lite grann och räddats av sin målakt också, Swayman, som ju var, tar den där matchen mot Colorado som de vann, enda lag som har slagit Colorado. De torskar ju skotten med 33-18 men lyckas ändå vinna matchen på grund av att Swayman, han är verkligen tillbaks nu. Kanonhöst efter sin ganska svaga fjolårssäsong. Senaste matchen här mot Islanders var det va? De torskar skotten med 45-14. När vinner matchen, för Swayman släpper bara ett bakom sig. Så att underliggande statistikmässigt, då är det faktiskt så här passerar det faktiskt, att Boston är det lag som i alla situationer inräknade powerplay, boxplay, 5-5, förväntas släppa in flest mål i hela ligan. Men Swayman är den målakt som ligger bäst till i den här GSAE-procenten som jag brukar prata om, där han alltså borde ha släppt in betydligt fler mål än vad han har gjort. Det är han som har verkligen sminkat över lite grann Bostons spel, som kanske inte är riktigt så bra som det framstår.
Okej. Okay. I hear you.
Mm.
Metropolitan då, där har New Jersey kammat till sig efter, det var några matcher efter Jack Hughes försvann här då med sin bizarra Spinal Tap-skada på lagmiddag. Ja. Och man nästan började frina åt coach Sheldon Keefs påstående att vi inte är one man team. Ett tag såg det ut som det var det. Men nu har de skärpt till sig, har två raka och toppar då Metro med 31 poäng för Carolina som däremot då har förlorat två raka och plötsligt halkar ner då från första. Det är ju så jämnt.
Ja.
Och så Washington som går ganska starkt nu. De är trea.
Ja, och där kan jag, när jag ändå är inne på underliggande statistik som var kring Boston, så är det faktiskt tvärtom kring Washington. Att tittar man där så är de, ja, efter Colorado, det klart bästa 5-5-laget i ligan. De är nästan i paritet med Colorado i många parametrar, liksom underliggande statistikmässigt. De förväntas göra fler mål än Colorado till exempel den här säsongen. Bara en sån sak. Däremot har de faktiskt stora problem med boxplay. De är ett av ligans sämsta powerplay-lag faktiskt. Ovechkin har ju bara gjort ett enda mål i powerplay den här hösten. Mm. Och i boxplay så har de stora problem och är ett av de sämsta boxplay-lagen också. Men 5-5 så är det Colorado-klass rent statistiskt på detta Washington. Så att ja, de har ju höjt sig lite resultatmässigt här på slutet och ska man tro på de siffrorna så är de i toppen för att stanna. Fjolårets vinnare av östra konferensen.
Ja, jag är ändå lite tveksam där. Jag tycker de pendlar för mycket upp och ner när jag ser dem. Och Ovechkin är inte riktigt, det är mellanåt igen, det är ju väldigt bra igen, men inte som i fjol när han jagade.
Nej, det håller jag med om. Tom Wilson däremot. Det är tydligt att han vill komma med i OS.
Ja, det vill han verkligen. Och han ligger nog bra till. Jag menar, det är ju en spelartyp man gärna har med sig i en sån turnering, tror jag.
Ja, precis. Alltså, dels har han gjort en poäng per match den här säsongen. Han går emot sin bästa säsong i karriären här. Lite på ålderns hösser. Han är inte gammal, men han är ju över 30 i alla fall. Mm. Och han tacklas och smäller på i vanlig ordning och högt upp i tacklingsligan och utvisningsligan och så vidare. Så var det lite uppmärksamhet där när han hade jätteläge att proppa till Conor McDavid. Men avstod.
Ja,
för han insåg väl att skulle han släcka McDavid där, då kommer varken han eller McDavid med till OS. Så.
Nej, det var ju klokt.
Ja.
Ja. Ja, på wildcard-platserna då är det just nu Islanders och Pittsburgh, men där är ju alltså poäng, alla står nästan på samma poäng där. Och Pittsburgh har ju svalnat av lite grann, men kom tillbaka igår, då slog de Buffalo då. Ja, det är fortfarande positiva vibrationer där, även om de har gjort några plattmatcher som de inte gjorde i början.
Nej, det blev ju 5-0 mot Minnesota direkt efter Sverige-äventyret då. Det kändes som att de var jättelägade. Men annars är det som vi har sagt här under hösten att Danny Muse som coach alltså tog sig in, sades det, eller vi trodde det i alla fall för liksom den nya generationen som ska växa fram i Pittsburgh. Men det är ju snarare gammelgubbarna som har växt till liv av det här bytet. Att liksom höra en ny röst för första gången på ett decennium i det där omklädningsrummet. Ja. För det är ju, jag menar, Malkin gör sin bästa höst på evigheter, Crosby är fortfarande Crosby, Erik Karlsson gör sin klart bästa säsongstart sedan han drog på sig Pittsburgh-tröjan. Ja. De har bäst powerplay i hela ligan.
Ja, det är otroligt faktiskt. Ja. Eller egentligen är det inte det, men det är det sett till hur klent det var så sent som i fjol.
Ja, precis. De har ju snarare haft problem med den spelformen och det har pratats om att trade alla de här gamla gubbarna, men nu är de bättre än på flera år. Liksom.
Ja. Sen har vi då, alltså de står på 27 poäng på sista wildcardplatsen, men på 27 poäng understeget står också Montreal, Philadelphia, Detroit. Sen är det Columbus på 26, Rangers på 26 och Florida på 25. Alltså, det går ju inte att hävda att någonting är satt där.
Liksom. Nej.
Det är helt omöjligt att säga vilka av de lag som kommer att gå dit. Vad jag envisas med att tro är att Florida Panthers, vad det lider, kommer att bli Florida Panthers igen. De har ju många kvällar när motivationen brister, men så fort den inte brister, som mot Vegas här om sist. Eller mot Edmonton här om sist.
Ja.
Men då, nej, då var det Edmonton som var. Det var Edmonton som var motiverad. Ja, och han gjorde sin bästa match för säsongen. Ja. Båda de lagen har ju uppenbara problem med motivationen. Och snart kommer Kachuk tillbaks, tror man.
Ja, alltså jag läste en Matthew... han åker ju skridskor igen nu, Kachuk. Men samtidigt så har Paul Maurice att han är a ways away. Att det kanske inte ens blir comeback det här året, utan först efter nyår.
Ja, men han siktar ju framförallt på Winter Classic.
Ja, ja. Och OS såklart är ju jättemål för honom. Han vill ju hinna spela.
Sen får vi se då om Barkov hinner. Huruvida de vinner igen, det hänger på om Barkov kommer tillbaka eller inte till slutspelet. Men jag har svårt att se något annat än att de går till playoff. Det är så kommer det att bli. Ja, jag törs svära på det. Mer osäker om Toronto dock. Som ju ska dit. Men har varit jävligt eländiga emellanåt faktiskt.
Ja, det är liksom inte riktigt. Man kan inte bara skylla på att det har studsat emot precis där. Utan det har ju spelmässigt sett minst lika dåligt ut som resultaten visar. Det är problem egentligen i alla lagdelar där.
Ja, dåliga på att försvara sig och de är alldeles åt helvete för ineffektiva framåt. Nylander och Tavares gör det bra, men Matthews som har kommit tillbaka så har varit iskall.
Ja, alltså Matthews som vi pratade om i preview där, han hyllar ju sig själv då, eller hans skadestatus i alla fall, att den är väck och att han var 100% igen och skulle kunna gå för fullt jämfört med förra säsongen. Men nu har han varit lite skadad under hösten ändå. Trots det har han bara spelat 2 matcher färre än Nylander hittills nästa säsongen. Men gjort inte ens gjort hälften av så många poäng som Nylander har gjort. Alltså, Matthews är en av de absolut bäst betalda spelarna i ligan. Han har med betalt den till exempel McKinnon som leder poängligan överlägset den här säsongen. Då kan man inte bara göra 14 poäng. I alla fall inte om Toronto ska ta nästa kliv den här säsongen.
Det är uppenbart att han saknar sin kompis Mitch Marner något enormt. Har inte anpassat sig till en ny situation utan honom.
Nej.
Och Toronto som lag har inte heller den här idén om att ersätta kvalitet med kvantitet. Så far har den ju inte fått någon effekt. Vi sa ju redan förra säsongen att de kommer att vara ett sämre grundserielag men förhoppningsvis bättre i slutspel. Men det bygger ju på att de går till slutspel då.
Ja.
Överhuvudtaget. Och just nu, ja, det känns långt ifrån givet. Det finns andra lag man tänker, ojo, de som Florida, det kommer att reda upp sig. Man är mer osäker med Toronto. Det går till och med rykten här och där om att Berube håller på att förlora laget. Nu vann de ju igår då, borta mot Columbus.
I sista minuten får man säga att de lyckas kvittera och sen vinna i förlängning. Men ändå, det var väl moralhöjande. Det ska man säga också.
Ja, vi får se.
De inleder ju en roadtrip nu, för att annars är det ju så att de har haft ett fördelaktigt schema hittills Toronto, trots att de har gått så dåligt. Så liksom inför säsongen tänkte man säga att oj, det ser bra ut här under hösten för Toronto. De har alltså spelat 15 matcher på hemmaplan hittills, mest av alla lag, och minst antal bortamatcher följaktligen.
Så nu 23 väntar... Det är bara 8 hemmamatcher då. Eller 8 bortamatcher.
Exakt, varav de har vunnit 2 av de 8. Så de har inte varit ett bra bortalag heller, så att,
Nej, det är oroande för dem. Och det är ju liksom, det blir ju som kris direkt i Toronto. Det blir galet, som Seisberg var inne på ju. Nu bränner de ner stan snart.
Ja, nej men och vi har ju pratat om de här som, man kan säga, ersättarna kvantitetsmässigt i Marner då, i Macelli, Nick Roy och Dakota Joshua, som hittills har gjort färre poäng tillsammans än vad Marner har gjort i Vegas.
Ja.
Och jag vill också slänga in att Brandon Carlo kom ju vid deadline inför förra slutspelet, precis som Scott Lawton, centern. Och de har inte heller riktigt blivit någon succé. Carlo kanske till viss del defensivt, men han är skadad nu. Och Scott Lawton som också har haft skadeproblemen är tillbaka nu och spelade hela slutspelet så här förra säsongen. Han har spelat nästan 40 matcher nu i Toronto sedan traden och gjort 2 mål.
Mm.
Alltså...
Ja, ja.
De har verkligen inte fått utväxling på sina moves senaste halvåret.
Nej, det är inte riktigt bra skött.
Nej, och jag slänger också in, nu ska vi inte prata för mycket om varje lagen. Men jag tror man underskattar lite Marners betydelse också, så här, också liksom på så vis att han har ju haft så enormt förtroende från varje coach som har haft honom där. För att visst, han får mycket kritik för att han inte har levererat i slutspel. Men han spelar ändå mest av alla Toronto-spelare, inklusive backar i förra slutspelet. Alltså, Berube lutar sig enormt mycket mot Marner i alla spelformer, även boxplay. Babcock, mest istid av alla forwards. Keith, mest istid av alla forwards. Över 21 minuter i snitt, i hur många säsonger i rad som helst. Det är såklart ett tapp att tappa en spelare som lider drygt en tredjedel per match. Mm. Säsong ut och säsong in. Och gör över 100 poäng.
Och inte ersätta honom med något likvärdigt.
Nej, med liksom Mattias Marcelli.
Precis. Ja. Men du, vad gäller östra tabellen då, de enda tre lag jag törs svära på, i princip svära på, går till slutspel här, det är Tampa, New Jersey och Carolina. Nu har Carolina förlorat 2 raka, men de tror jag ändå på. Det är ett starkt lag och snart kommer Jacob Slavin tillbaks, det ger ju enormt. De kommer att vinna med tro.
Ja, det tror jag också faktiskt. Och jag tycker det är imponerande att det har varit så mycket strul i Carolina, känns det som, med deras måttmätt. Och ändå så ligger de tvåa. Alltså maskinen bara rullar på där. De är inte så beroende av att individuella spelare måste ösa in poäng, utan de vinner ändå. För jag tänker på att Ehlers hade en trög start. Svechnikov var nere i fjärdekedjan och det rapporterades om att han kanske ville bli tradad. Slavin, som du säger, har varit skadad typ hela hösten. Andersen har varit dålig i målet. Det är mycket som inte riktigt funkat, och ändå ligger de där de ligger i tabellen, och alltså en poäng från att leda hela divisionen.
Ja, de kommer gå dit, och jag tror på ditt Tampa här, att de klarar det här också. Och sen är det up for grabs allting.
Ja, jag säger Washington räknar in faktiskt bland dina klara lag. Jag går mycket på på min statistik, det kanske jag övervärderar, men skärper de till sig i special teams, så som sagt, 5-5 är inte många lag som slår detta Washington, som var en riktig grundseriemaskin i fjol också.
Såg du vad Vancouver-coachen heter nu? Adam Foote? Som Analytics.
Nej.
Det är någon ryss som sitter i källaren och röker och äter jordnötter, eller cashew. Eller det kan vara det. Och även vår gode vän Tom Martini Leifby skrev häromdagen att nu kan säkert män komma med någon statistik här, och det är bara män som gör det.
Ja, det känns, Leifby känns väldigt okompatibel med sport logic och sådär, utan han vill hellre sitta med ett litet block som han har kvar från 80-talet kanske.
Han var mycket, han var helt hänförd över när vi var på Four Nations och Larry Brooks då, den omtalade som ju tyvärr har gått bort. Vilket vi glömde nämna förra avsnittet när vi pratade med Size. Vilket ju någon påpekade att det var konstigt att ni inte sa något om Larry. Och det ska jag få återkomma till här på slutet. Men han var ju helt analog. Så han spelade aldrig in en intervju, hade inga mikrofoner och sånt. Han hade enormt långa anteckningsblock där han skrev med pennan. Och när Leifby såg det i Montreal, och han sa Bjure? Larry, det är helt otroligt.
Ja, det var ju en bra imitation faktiskt. Det där är snyggt. Björn har det i sig alltså. En Leifby.
Småländska kan.
Ja, jag åkte taxi med Leifby häromdagen. Det var trevligt. Och det handlar mycket om radiosporten tidigt 90-tal, kan jag säga. Jag kämpade lite med att hänga med eftersom att jag var 3-4 år då. Men...
Vart skulle ni i taxi ihop om jag får fråga?
Han skulle till Hovet. Och det är ju söderut mot Älvsjö som du har lärt dig, va? Så att, då hoppar jag på i hans taxi och kom halvvägs hem.
Ja, Tom Martini Leifby, en legend.
Verkligen.
Ja, men som sagt, jag tror att bortsett från tre lag så är det, får vara hur mycket Thanksgiving du vill. Mycket är up for grabs. Vi har inte nämnt lag just nu som Philadelphia, Detroit, Columbus, Rangers, Montreal. Om de, det gäller ju bara att få till det några få matcher så är man där.
Ja, det jag kan säga lite om dem, alltså vi pratade mycket positivt om till exempel Montreal och Detroit i oktober. Och även när vi kommer in på väster med Utah och...
De har svalnat lite, vissa av de här skrälllagen, men inte som i, men de har inte liksom fallit ihop.
Nej, precis. Men
det är mer att de har blivit lite ojämnare, liksom, och inte hänger med i alla kvällar. Liksom.
Vi har ju konstaterat nu här inne i november att lunken har ju startat. Och det, då går man inte riktigt på ruset längre från säsongsinledningen. Och då blir det väl lite tyngre. Jag tänker på Detroit till exempel här som torskar mot Jumbo Nashville på hemmaplan. Och de har torskat mot Buffalo här på hemmaplan i närtid också.
Den här Nashville-matchen var en plump i protokollet, det får man säga.
Ja, en sån som Emmitt Finney som vi hyllade så mycket i oktober, som gjorde 8 poäng på sina 9 första matcher som rookie. Han gick sedan 10 raka utan poäng. Liksom.
Ja, det är väldigt... Det är väldigt lättare att vara rookie i oktober än vad det är nu.
Ja.
Och alltså de, hur mycket de än... De vet ju inte vad de är in för. Liksom. Det här är första gången de upplever det här. Och de har ingen aning vad som väntar i vintermörkret. Liksom. Man måste igenom det en gång åtminstone för att förstå vad det är man håller på med.
Ja, precis. Men som sagt, du har ju också rätt i att det är inte som att de har klappat ihop totalt, utan de tar ju skalper titt som tätt fortfarande, de här lagen. Men ja, jag påpekar det igen, att med tanke på hur jämnt det är, något lag som jag tror kan falla ner här som ligger på slutspelsplats just nu i öst, det är just Boston. Alltså jag tycker, nu är jag inte Leif Bär, utan motsatsen då, går lite mycket på underliggande statistik. Men de är så pass oroväckande att jag tror att Boston får svårt att hålla över 82 matcher. Hur bra Jeremy Swayman och Morgan Geeky än är.
Jag ska ringa till Leifby och prata om det här. Det är för mycket statistik.
Ja. Ja.
Rangers vill jag bara säga då att de är ju den konstiga laget i hela den här grupperingen.
Ja.
Nu har de vunnit två raka då, såklart på bortaplan. Nej, det var på hemma. Jag missade ju hemmamatchen.
Just det, vann, då kändes det som borta eftersom du var borta kanske.
Ja. Men de är omöjliga att veta vad man har. De spelar mycket bättre försvarsmässigt än de gjorde i fjol. Det har ju Sullivan verkligen satt. Men framåt så är de väldigt uddlösa. Och det känns ibland som att de är för långsamma. Liksom. Det är ett långsamt lag.
De är ju lite ålderstiget.
Ja, många det är de. Där.
Panarin är ju inte någon 120-poängsspelare längre som han var för två år sedan. Utan nu, det är ingen i Rangers som ens är point per game. Liksom.
Nej.
Och dels för att komma in lite på Rangers här så... Alltså, det är ju mycket kritik mot Panarin, mot Zibanejad, mot JT Miller som inte alls lever upp till förväntningarna den här hösten. Och några till där. Så de måste ju bli bättre, men de har ju nästan ingen supporting cast alls. Alltså. De får extremt lite utdelning, eller produktion från sin bottom six. Alltså, jag som Tampa-fan till exempel, jag konstaterar ju att Connor Sherry, som inte platsar i Tampa, utan trots NHL-kontrakt så flyttas han ju ner till AHL hela förra säsongen. Han har fått spela 24 av 25 matcher i bottom six i Rangers den här säsongen och gjort noll mål.
Ja, ja, jag vet. Och Sullivan pratar om att vi behöver mer produktion av honom. Men just nu har de inga alternativ riktigt.
Nej, de har inte tillräckligt bra bredd eller liksom AHL-lag för att riktigt...
En positiv överraskning har ju varit den unge centern, Laba.
Ja,
Laban som jag kallar.
Ja.
Ja. Nej, svårbedömda. Vi får verkligen se vad som händer med det. Men det krävs ju också att toppspelarna börjar producera mer. Mika och JT Miller som nog har spelat skadad, tror vi. Och nu är han ju skadad på skadelistan också.
Ja.
Medan Gavrikov då har varit... Han är väl den som har varit bäst i laget. Eller största liksom, utropstecknet. Han har verkligen satt försvaret åt Rangers. Och producerar ju dessutom.
Ja. Precis, det han och lyft Adam Fox i sin tur som är bättre,
ja,
än förra
säsongen. Men Adam Fox har aldrig haft en bättre partner på blålinjen.
Snacka att de gjorde rätt i att lägga pengarna på honom, att det var så tydligt att de ville ha Gavrikov. Där var de ju helt rätt ute. Och ja, där kan jag också säga underliggande statistikmässigt, även med Sullivan som coach då, att defensiven är ju oerhört mycket bättre än förra säsongen. Men det är ju produktionen framåt som är problemet nu istället.
Ja, det har skett på bekostnad av offensiven faktiskt, ja, so far. Ja. Och vi får... Ska de tas över det säkert, då måste det bli helt annorlunda med avslutningar och att överhuvudtaget skapa chanser faktiskt.
Ja, ja. Nej, där till och med verkligen.
En sån som Lafreniere, nu måste ju något hända snart. Alltså. Man kan inte kalla honom bust, men vi kan ju konstatera att han är ju väldigt långt ifrån superstar-ämne. Liksom. Det är så typiskt Rangers, när de äntligen får en draft-etta så blir det en axelryckning.
Ja,
jag jämför med Celebrini och Bedard och såna här liksom.
Ja, Jesus. Precis. Som skuggar McKinnon i toppen av poängligan, medan Lafreniere, han verkar liksom hittills i sin, ja det är ju typ 5-6 år nu i NHL, ja 40 poängspelare.
Ja,
det är Marcus Johansson ungefär.
Ja, en second, third line spelare.
Ja.
Ja. Ja, men nu flyttar vi över till västra konferensen då. Inte riktigt lika jämn, men inte precis... något avgjort där heller, utan på en punkt då, att Colorado, och vi börjar i Central, så är det då Colorado leder hela ligan överlägset, har vunnit 10 raka och bara förlorat en match överhuvudtaget under ordinarie matchtid mot ditt Boston.
Ja, precis, och vi hyllade dem ju en hel del förra veckan då, efter att vi hade pratat med Seis då, men sen dess har de inte ens släppt in ett mål. Alltså de har ju gjort 10 mål sen vi poddade senast och släppt in 0 och ja, fyllt på dem med 3 segrar till sina 10 raka nu.
Sjukt, de har ett fantastiskt målvaktspar i Mackenzie Blackwood och min favorit sen länge, Scott Wedgwood. Men det har jag inte riktigt fått godkänt av dig, att jag ser honom som en stor målvakt.
Nej, den kan du räkna hem nu tycker jag.
Ja, han är ju för fan förmodligen med i OS-laget.
Ja, det vet jag. Blackwood vill nog också vara med i den diskussionen. Ja, alltså, det är bara att lyfta på hatten åt detta Colorado och allt mixtrande som Chris McFarland, general manager, har hållit på med sen Stanley Cup-titeln. Och nu börjar ju allting falla på plats. Målvaktssidan är en av de bästa i NHL. Backsidan, defensiven, oerhört stabil.
Ja.
Och framåt så är det ju faktiskt så. För vi kan prata i oändlighet om McKinnon och McCarr, hur bra de är. Jag menar, McCarr leder backarnas poängliga, McKinnon överlägset totalt sett. Men faktum är att utan McCarr och McKinnon på isen så är Colorados siffror ändå slående bra. De gör klart mer mål än motståndarna, även om inte de två spelarna är på isen, och släpper till väldigt lite. Så de har fått till alla delar just nu, och det är så tydligt i den här jämna ligan då, där kanske vissa topplag blivit lite sämre medan många bottenlag har blivit bättre, att Colorado, som i sin tur har blivit ett topplag som har blivit bättre, då sticker man ut enormt mycket den här säsongen.
94 mål, de är snart uppe i 100 på 24-25 matcher, otroligt.
Ja, tänk att de hade Georgiev som första målvakt förra säsongen. Han är inte ens kvar i NHL. Han har ju Buffalo bröt kontraktet med.
Det är också, de har ju varit med, de har ju varit på rodeo för de flesta av dem, så ingen i laget hetsar upp sig över det här. Tvärtom, de snackar ner det här liksom. Ja, vi har fått resultatet med oss, men vi kan spela mycket bättre än så här. Det är sekvenser i matcherna som Bednar tycker är dåliga liksom. Det är inget poplag precis.
Nej, precis. De är väldigt modesta i sina kommentarer, tycker jag, efter varje seger. Det finns mycket att jobba på.
Ja, sen tvåa i Central är Dallas och trea i Minnesota, som plötsligt har kommit igång riktigt ordentligt. Ja. Sex raka nu. Det. Jag vill ju inte ställa mig in och säga norrmän. Du är ju halvnorrman. Ja. Men det känns ju som att Mats Zuccarellos återkomst, utan att han sprutar in poäng, har betytt väldigt mycket för dem.
Den här formtoppen korrelerar ju lite med att han var tillbaks från sin skada, som han inledde säsongen med. Ja, och sen är det ju återigen så att man måste prata svenska målvakter när vi kommer in på Minnesota. Vi hyllade ju Jesper Wallstedt redan förra veckan. Sen dess har du skrivit en stor krönika om han i Sportbladet med OS-touch. Ja. Och jag menar, han var ju bra redan senast vi pratade om honom, men sen dess har han ju fyllt på med ytterligare nolla och en seger där.
Uppvisning i straffavgörande, när han spikade igen helt och hållet och gjorde otroliga räddningar. Jag börjar luta åt att det är han ska med till OS. Liksom. Vi pratade om det också, att det kanske är lite för liten sample size för Hallam och company. Men fortsätter så här någon vecka till, då har han ju... sen jag skrev den krönan av både Markström och Ullmark, som hade ju väldigt dålig statistik.
Ja.
Blir vi bättre? Jag tror absolut inte att det har med någon min krönika att göra. Jag tror inte de har läst den ens. Men de har blivit märkbart bättre, men de är ojämnare än vad Wallstedt är.
Ja, precis. Vi ska, som sagt, han har bara spelat 8 matcher hittills, Wallstedt. Men Minnesota har tagit poäng i samtliga matcher han har stått. De har vunnit 6 och torskat 2 efter ordinarie tid. Då. Men han är så otroligt bra just nu. Och fått ett nytt smeknamn också, såklart, som man får om man är målvakt i Minnesota. Det är Gasbas som är väl första målvakt hittills, men The Wall of St. Paul håller
The
på,
Great Wall of St.
The
Paul.
Great Wall of St. Paul till och med håller på att utmana bussen ordentligt alltså.
Ja, men det är alltså, det kan alltså bli så att Minnesota får med båda sina målvakter till OS.
Ja, och jag håller med om det just nu. De har ju december på sig också att utvärdera Hallam och gänget då, men fortsätter han på samma sätt som han gör just nu när han har ett enormt självförtroende, Wallstedt, och som vi har pratat om är sån i grunden jättestor målvaktstalang. En av de största vi någonsin haft, och alltså den tidigast draftade någonsin från Sverige. Det är inte oväntat på det viset att det här kommer till slut, och han själv verkar ju vara väldigt nöjd efter sin blytunga fjolsäsong där han hela tiden fick hålla till i AHL, trots att det redan då snackades om att han skulle kunna konkurrera med Fleury och Gustafsson om speltid i Minnesota, men var ju dålig även i AHL. Jag läste en lång intervju med honom
Men då pratade vi om att han sa att han hade glömt. Det kändes som att han hade glömt hur man spelar hockey, att han inte hade gjort det förut.
Nej, precis. Det, precis. Men nu läste jag en ny intervju med The Athletic som häromdagen bara, som Joe Smith, gamla Tampa beatwriter som nu är med i Minnesota beatwriter, skrev med Wallstedt, där han sa att han hade läst kanske lite väl mycket av kritiken mot honom i fjol och tyckte det var jobbigt att läsa om att bli kallad för bast och så vidare då. Att han inte lever upp till de högst ställda förväntningarna. Men nu så sa han att det är skönt att kunna peka långfingret mot alla dessa kritiker som har dömt ut honom. Han har använt det som bränsle, alltså den här kritiken, och gjorde ju en kanonsommar när han tränade stenhårt och på detaljer och med kroppen och allting. Va? Så det är ingen synd.
Ytterligare en blessing in disguise kanske, att det gick som det gick i fjol.
Ja, precis. För nu är han ju den där målakten som många har trott att han ska bli.
Ja. Ja, Dallas hoppade vi över där, men de är ju de känns som näst bäst i ligan efter Colorado just nu, faktiskt.
Ja.
Ett väldigt, väldigt välkomponerat lag. Med otroligt mycket spets. Mm. Och de eventuella brister de har är de bra på att kamouflera hittills i alla fall.
Ruska liksom statement-segrar de smäller till med ibland när de bara åker till Edmonton och vinner med 8-3. Och Montreal, är det ett poplag? Ja, då kör vi 7-0 mot er då.
Ja.
Och Jason Robertson som är på kontraktsår och som det var trade-rykten kring. Jaha, ska ni trada mig? Ja, då slår jag till med mest poäng i hela NHL här i november hittills. Så jag slår klubbrekord i antal mål i rad, alltså 7 raka matcher. Slår Mike Modanos gamla Dallas-rekord. Så att, ja, de är vassa Dallas.
Ja, verkligen. Jason Robertson, given Calder Trophy här om året.
Det är han som ska få kapris av pengarna och inte kapris av, kanske du tänker.
Ja. I Pacific då, där är det just nu Anaheim i topp trots förlusten igår mot Vancouver. Vegas och Seattle är de andra lagen. De har färre poäng än topplagen i Central och det är ju inte förvånande. Central är bästa divisionen.
Ja, så är det.
Men det är kul med Anaheim, tycker jag ändå. Att, alltså, de hänger sig kvar. Topplag eller inte, mer ojämna nu än i början av säsongen, men ändå, de hänger i.
Nej, men det är ju en enorm skillnad mot i fjol att de unga spelarna framförallt har tagit ett kliv till, att de har fått Quenneville i båset och att de har fått in ännu mer rutin i övrigt i laget, i Kreider till exempel, som hejar på Bjurre har jag hört.
Ja, som Hasse, det var ett ansikte han var van vid att se i New York som han mer ryckte till så här, hello?
Biffen in Anaheim?
Nej, det, han vet inte att göra det. Vi har aldrig pratat.
Det är sant.
Men det var ju kul att se Anaheims omklädningsrum. Jag skrev det ser ut som en fritidsgård. Det sitter en massa knattar och så några fritidsledare här och där.
Ja,
som,
just det.
Som Kreider, Trouba och Radko.
Just det, Radko Godas.
Godas, som jag också pratar med. Han pratar ju svenska, så det är kul att prata med honom. Fast det vill han inte göra. Nej, jag kan bara fula ord.
Men kan du prata svenska och han förstår dig?
Nej, ja, det, han förstår nog, men han ville att jag skulle prata engelska. Så det gjorde jag.
Ja, nej, men de är klart bättre än i fjol. Sen är det så här, jag kan säga att de är under 50% till exempel när det kommer till expected goals och så här, så att de har fortfarande lite att jobba på och Dostal har smickat över lite grann där och nu är han skadad dessutom. Det är ju ett avbrott. Ja. Släpper de 5 mot Vancouver.
Ja, det så var en tydlig skillnad igår. Mrazek är Mrazek. Han är inte Dostal.
Nej, precis.
Dostal.
Precis, det är en klart bättre målvakt som har lyft Anaheim. Men nej,
men alltså, det är ju det fina är att de är också medvetna om det. De är inte heller liksom springer omkring och sliter skjortan och så säger vad bra vi är, utan de har ju de här fritidsledarna som är väldigt noga med och vi har mycket mycket att jobba med.
Ja.
Alltså. Men det var också kul att se deras morning skate, var en av de mest intensiva, kort men otroligt intensiv och otroligt bra stämning på isen.
Okay.
De körde hårt och skrek och tjoa och stod i.
Ja. Ja, men det tror jag kan vara bara en sån sak kan liksom vara en positiv signal.
Ja.
Liksom, man kan ju märka på stämningen på morning skate om hur ett lag mår liksom.
Absolut.
Och det där verkar ju positivt onekligen. Sen ett annat lag i Pacific här som ligger på slutspel just nu som är ett succélag hittills under hösten, det är ju då Seattle. Som fortsatt hänger kvar på slutspel. Men där är jag lite osäker ändå. Visst, de är svårspelade i alla fall som jag har konstaterat. De släpper in otroligt få mål nu när Lane Lambert har tagit över i båset. Men de gör ju lika få mål.
Och ja, de är inte roliga att titta på, det kan jag säga.
Nej, precis. Alltså, och här kan jag faktiskt säga underliggande statistikmässigt att det är det lag som förväntas göra minst mål i hela NHL. Minst mål i hela NHL.
Ja.
Så att... Visst, de hänger i alla matcher, men jag tror inte över 82 matcher med den klena offensiven att det kommer räcka. Även om de släpper in lite som sagt och så är det för svagt offensivt. Alltså.
Nu blir min vän Kåmannen i Seattle arg och kommer skriva ett långt mejl.
Ja.
Ja. Men, och sen på wildcard just nu då, LA Kings och Utah Mammoth, de har 28 respektive 27 och då har ju Kings står på samma poäng som... Det är ju jämnt där. Liksom. Seattle också på 28, Vegas 28 och Anaheim 29. Kan kastas om väldigt snabbt.
Ja.
Men under strecket då har vi... Ja, 2 veckor poplag är ju Chicago och San Jose. De är precis nu under 2 poäng efter Och de kanske också har svalnat lite, men inte mycket. Alltså, San Jose åkte på en rejäl lektion av Colorado igår då, 6-0.
Det gör de flesta, oavsett.
Ja, det var bara att tacka och ta emot för lektion. Visa att ni är smågrabbar fortfarande.
Ja.
Det sa Celebrini också. Oh, we got waxed. Helt enkelt tilltvålade.
Ja. Nej, men han har ju såklart varit ett jätteutropstecken den här hösten då, och är med i absoluta toppen av poängligan, och i San Jose så leder han internt poängligan med 13 poängs marginal.
Ja.
Så vilken MVP onekligen är för dem, och vilken skillnad han gör för hela organisationen. Så de är ju såklart på väg uppåt, men kanske inte så mycket mer den här säsongen, utan jag tror snarare att det kommer vända lite neråt.
Ja, jag är inte så säker. Det är samma med Chicago, det är Bedard då liksom. De är så jävla bra de där två, så att de håller de där lagen flytande.
Ja, och sen vill jag också återigen poängtera vilka bra målvakter de har, och speciellt med deras, med tanke på deras ålder också, alltså både Spencer Knight i Chicago och Jaroslav Askarov i San Jose. Även om det släpptes in en del mål mot Colorado nu, så har Askarov varit otroligt bra här i november. Och det är inte lätt att stå i San Jose. De släpper till väldigt mycket chanser också, även om de är starka offensivt, så är de ju svaga bakåt faktiskt. Och varje gång han vinner så måste han nästan rädda 35 skott för att det ska bli en seger till slut. Men han ser verkligen ut som en franchise-målvakt, Jaroslav Askarov. Och så Spencer Knight som vi pratade om här om veckan. Ja, man skulle kunna argumentera för att han var... man skulle kunna argumentera för att han har varit höstens målvakt i NHL, Spencer Knight.
Ja, kanske. Ja, fast det är svårt att förbise Colorados målvakt och Logan Thompson.
Ja, men ja, precis. Ja, men...
Okej. Okay. Okay. jag vill komma vidare till ett lag som vi måste prata om, som är utanför.
Mm.
Men nu är det ju bara 2 poäng då. Men det är Edmonton, alltså det är ett bisarrt lag just nu.
Ja, precis.
De samlar sig då och då till riktigt bra matcher, och varje gång så säger jag nu har vi lärt oss hur vi måste jobba. Nu vänder det. Och sen åker de på en ruskig smäll igen.
Ja, vi pratade om det ur ett Dallas perspektiv, den där 8-3-segern mot Edmonton i Edmonton utan en avstängd Mikko Rantanen.
Ja.
Liksom, och Edmonton, det har pratats mycket om deras schema den här säsongen, att de har spelat så otroligt. Det är precis tvärtom mot Toronto, att de har ju spelat nästan bara bortamatcher hittills. Och snart väntar en väldigt massa hemmamatcher. Men när de väl kommer hem efter en lång roadtrip och möter detta Dallas och ska ta revansch efter 1-9 i typ sin senaste hemmamatch för flera veckor sedan mot Colorado, ja, då blir det den här nya stjärnsmällen mot Dallas. Alltså, de gör ju bort sig, när de väl spelar hemma, då gör de bort sig totalt inför sin hemmapublik och sviker sina löften helt om förbättring.
Ja, det är mycket märkligt alltså. Nu är det ju så då att vi vet att de flera år har haft trögt i starten och sen kom igång efter jul, och det tror de ju fortfarande att de ska. Jag såg McDavid prata om det, att ja, the overarching idé är att vi kommer att lösa det här, det kommer att bli bättre. Ja, man tycker ju det med det material de har, men det känns samtidigt lite konstigare än såna här jävla plattmatcher har de inte gjort under de gångna åren.
Nej, alltså, ja, jag har dömt ut Edmonton förut i Thanksgiving-tabellavsnitt, så jag vet inte om jag riktigt vågar göra det igen, men det känns lika illa som det har gjort tidigare upplagor faktiskt. Och jag tycker att om man jämför med i fjol till exempel, så tycker jag bredden är ännu sämre i år. Alltså de har ingen Corey Perry längre, de har ingen som var målbäst i slutspelet, de har ingen Evander Kane, de har ingen Connor Brown och så vidare.
De är ju mycket snällare lag, mer vanilj liksom, för att de har inte de där tuffingarna. Han, Trent Frederick, skulle ju föreställa det, men han har inte utmärkt sig något särskilt.
2 poäng på 24 matcher.
Ja.
Med en ganska dyr lön, så det ser ju hittills ut som en riktig felsatsning. Och tyvärr, alltså, hade det varit kul ur ett SHL-perspektiv om fjolårets poängkung Tomasek verkligen satt avtryck i NHL hittills, men det har han inte riktigt gjort. De här nya unga talangerna i Isaac Howard och Matthew Savoy verkar inte riktigt redo för att göra avtryck heller. Det är väl Jack Roslovic som är den enda värvningen som kommit in. Han kom in i sista stund som gjort lite avtryck för att spela första kedjan. Och är 3 målskyttemässigt i laget bakom Draisaitl och McDavid, men produktionen bakom de där 2 toppspelarna är ju beklämmande dålig, speciellt nu också när Ryan Nugent Hopkins är skadad och Hyman inte riktigt kommit igång efter sin handskada.
Nej.
Riktigt dålig produktion, och försvarsspelet är ju nästan sämre än någonsin, och målvaktsspelet lika så.
Ja, ja. Ja, det är bekymmersamt, men de är bara 2 poäng bakom
faktiskt.
Får de ihop en segersvit så är de uppe där igen.
Ja. Har du hört det senaste namnet om målvakt som ryktas till Edmonton? Nej. Som både Elliot Friedman och Kevin Weeks varit inne på.
Nej.
Ja, det är inte någon riktig juryfavorit det här inte. Det är faktiskt Tristan Jarry från Pittsburgh.
Ja, nej, han har inte gjort något bra intryck. Ja, men det är intressant. Jag kan inte tänka mig att de går för honom och så blir det samma fiasko igen.
Ja, precis. Han har dessutom en högre lön än Stuart Skinner, så de måste ju offra någonting liksom, ur lönekakan för att trycka in det där Jarry-kontraktet. Han har ju en koppling till Edmonton som spelar sin juniorkarriär där och verkar lite sugen själv på den flytten. Och har gjort det bra i Pittsburgh den här säsongen innan han nu återigen är skadad. Jag menar, ja, de behöver ju inte få in ytterligare en skadebenägen målvakt, visserligen. Han var ju dessutom nedskickad till AHL i fjol, Tristan Jarry. Så det känns svajigt alltså. Men lättare sagt än gjort att hitta en ny målvakt där. Men Stuart Skinner är ju... Vi vet ju vad han kan i slutspel, ibland i alla fall. Speciellt mot Dallas i konferensfinaler.
Ja.
Men... Nej, det känns nästan alarmerande svagt målvaktsspel igen nu i Edmonton.
Sen har vi Winnipeg som har problem. Fjolårets President's Trophy-vinnare, 3 raka förluster nu och Connor Hellebuck skadad. Det sitter ihop såklart. Han är en extremt viktig spelare för dem i grundserien.
Ja, precis. Han är ju den klart bästa grundseriemålvakten senaste decenniet nästan, skulle man. I alla fall de senaste 5 åren.
Ja.
Connor Hellebuck. Ja, precis. Och ja, vi hyllade väl Jonathan Taves lite grann första veckan där, att han faktiskt såg ut att vara redo för NHL igen här på ålderns höst. Men summerar vi vid Thanksgiving här så står han på bara 8 poäng, 3 mål, minus 12.
Ja, det går lite trögt.
Fjärde kedjan nu istället för andra kedjan. De har ju skrikit efter den där nya andra centern. Hoppades att Taves skulle vara det, men alltså fjärde centern nu. Ihop med Gustav Nyqvist, ett annat nyförvärv. Och Hästpolo har ju faktiskt inte spräckt målnollan än i Winnipeg.
Nej, det går trögt för Gustav. Han lär inte få föra upp Four Nations framträdande eller Monodos framträdande.
Nej. Ja, de har väldiga problem med också med bredden. Alltså, det är lite likt Edmonton på så vis att de har ju 2 spelare som öser in poäng i Scheifele och Connor. Och till viss del Vilardi, och man kanske kan räkna in Nino Niederreiter där också. Mm. Men Taves, trots hans svaga höstar i comebacken, så ligger han faktiskt, man är 4 eller 5 internt bland forwards i poängligan. Jo, för att det är så många andra som inte levererar heller, utan det är toppspelarna där, men i övrigt så är det otroligt tunt med produktion.
Ja. Sen i väst då, så är det till skillnad från i öst, även om Buffalo slirar lite i öster, så är det ju lag som är avhängda här faktiskt.
Ja.
Framförallt Calgary och Nashville, i någon mån St. Louis också, men framförallt de 2 förstnämnda där. Flames och Predators, där har vi problem. De är ju liksom... Nashville är 9 poäng efter och Calgary är 8. Det duger ju inte. Är man så långt efter vid Thanksgiving, då brukar det nästan... Ja, det har ju, vi har ju St. Louis då som undantaget 2019. Men de flesta som befinner sig där de här befinner sig, det är kört.
Ja, precis. Nej, det känns som det.
Jag får erkänna att jag hade fel om Nashville förra säsongen. Gravt fel. Jag trodde att de skulle akklimatisera sig nu, de här nya stjärnorna. Men tvärtom, nu pratas det om att...
spränga bygget.
Ja, att Ryan O'Reilly, Stamkos och Marchessault har i alla fall... alla är trade-beten.
Ja, precis. Och jag tycker i så fall att det vore helt rätt beslut av Barry Trotz. Ja. Att börja om och inse att den här felsatsningen kan han inte fortsätta att driva åt fel håll, utan börja om.
Det är hans fel.
Ja, det är faktiskt
hans. Han har bevisat att en bra coach inte nödvändigtvis är en bra general manager. Jag trodde han skulle vara det, men så far har han ju bevisat att så är det inte alls.
Nej, det känns ju nästan som att någon annan borde ta över det där, med tanke på förtroendet för Barry
Trotz. Han borde gå ner, kanske borde gå ner i båset och låta någon annan bli GM.
Ja, faktiskt alltså. För Andrew Brunette verkar inte riktigt ha gruppen med sig längre heller.
Nej.
Så att, ja.
Nej. Ja, och det är ju, alltså du har ju förstått det här bättre än Barry. Du sa ju direkt det här med att nu är det för många skinkor på djurbordet här med 3 spelare som gör samma sak.
Ja, ingen Marchessault och ingen Jansson, utan bara massa skinka överallt.
Bara Marchessault, Forsberg och Stamkos skinka.
Exakt likadana
och
spelare.
Och Forsberg liksom var ju mer, liksom, när han regerade på den där positionen ohotad, det gick det mycket bättre.
Ja, han tappade så 17 mål från en säsong till en annan när de adderar de här andra spelarna som skulle ta hans position.
Hur kan Barry Trotz inte förstå det?
Nej.
Ja, och inte jag heller, men jag är inte general manager.
Han gick ju stenhårt för en center. Nu vet jag inte om Chandler Stevenson hade varit en bra satsning heller, men det var han som Barry Trotz hade siktat in sig på inför 1 juli där för ett och ett halvt år sedan. Men så ville Stamkos plötsligt till Nashville. Det var han som liksom ringde upp Barry Trotz i princip när han insåg att han inte skulle vara kvar i Tampa. Och så, då tar vi Stamkos istället. Men han känns som att han inte reflekterar över lagbygget då, utan bara såhär, oj, vi har chans att få Stamkos, ett stort namn. Skit i Stevenson, nu kör vi på Stamkos istället. Och så tänkte han inte riktigt på helheten.
Mm. Ja. Ja, nej.
Ja, nej, men jag tror också faktiskt, eftersom att det är så pass få lag som verkar liksom riktigt halkar efter hittills, när det är så jämnt liksom, och som kommer bli liksom tydliga sellers vid deadline, så kan det vara en fördel den här säsongen, alltså när man är ganska, när konkurrensen inte är så stor. Jag tror man kan få rätt bra betalt, alltså just när det är så jämnt också, så kan en Ryan O'Reilly eller en Marchessault in i ett lagbygge göra ganska stor skillnad för att klättra två placeringar i tabellen liksom. Så att jag tror de kan få ganska bra utbyte Nashville om de bestämmer sig för att vara sellers. Och detsamma kan väl säga om Calgarys stjärnor i Rasmus Andersson till exempel, eller Nisim Kadri eller Blake Coleman som det snackas om.
Ja.
Och då kan vi också lägga till där då, apropå Calgary, att det är lite ramaskri bland fansen mot President of Hockey Operations Don Maloney, inte nödvändigtvis general manager Craig Conroy, men mot Maloney då, för att han absolut inte tar ordet rebuild i sin mun och snackar om att det är inte så dåligt här, vi försöker bygga upp en vinnarkultur och trada Nisim Kadri. Nej, vi behöver ju fler Nisim Kadri, så inte trada bort den. Men då tycker ju fansen på sin sida att nu har vi sett det här laget missa slutspel massa år i rad. Vi behöver en gamebreaker, vi behöver en Gabe McKenna, vi behöver en Ivar Stenberg och sånt där. Vi behöver hamna långt ner så vi får ett högt draftval och få in youth i det här lagbygget.
Mm.
Fortsätt inte trampa vatten nu. Trada bort de här stjärnorna någon gång till slut. Och börja om.
Ja. Ja, Dave Malones bror. Han har inte gjort sig populär där.
Nej.
Vägra in, men Calgary har aldrig gått igenom en riktig rebuild.
De är väl så rädda för publiktapp och sånt där, att de ska klara ekonomin och inte liksom vara urusla, utan vara lite mer matchen i alla fall. Men nej, det vore verkligen i ett NHL-strategiskt perspektiv rätt att börja om nu alltså, istället för att...
Ja.
Vi kan ju säga att Rasmus Andersson höjer sitt marknadsvärde i alla fall för ett nytt kontrakt, om det nu blir förmodligen inte Calgary, utan han måste ju bli tradad till slut. Han blev alltså veckans första stjärna i NHL förra veckan.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Ruskigt poängstim på honom just nu från backplats.
Mm. Yes, ja, men det finns de som vill ta in honom.
Ja, det tror jag verkligen. Om de väl tradar honom så är det ju ett jätte... Alltså innan det går ut nu kontraktet så är det väldigt lågt. Han har ju bara $4 miljoner ungefär i årslön. Right back, offensiv, defensiv skicklig. Ja.
Bill Seattle sitter och gnuggar händer.
Ja, precis. Och så vet vi ju... Pratas mycket Vegas.
Ja, som alltid. Mm. Tampa kanske.
Ja, jättegärna Tampa, alltså verkligen. Jag tycker Vegas känns logiskt med tanke på Alex Pietrangelo och en annan högerfattad back som saknas mycket på deras backposition. Att få in Rasmus Andersson där, writer också, skulle ju vara väldigt bra i deras Stanley Cup-satsning.
Mm. Men du, vad gäller väst då? Det är inte så många jag är helt säker på där heller just nu av de som ligger där. Colorado och Dallas tar jag för givet. Minnesota törs jag inte lita på med John Hines som coach. Att det kan komma svackor igen.
Mm.
Men Colorado, Dallas, Vegas, de går till slutspel. Jag heter
övertygad. Ja, jag skriver under på det fullt.
Ja. Sen får vi se. Det är mycket up for grabs där också.
Ja.
Man tror ju ändå att Edmonton och Winnipeg kommer vad det lider.
Ja, det måste jag nog säga också. Utah som vi inte har nämnt nu, som vi pratade om mycket i oktober, som gick så otroligt starkt där och ledde västra konferensen. Och vi pratade om alla ungtuppar, men också en sån gammal veteran som Nick Schmaltz, som ju ledde poängligan ett tag och alltså gjorde 17 poäng på 11 matcher i oktober. I november, 5 poäng på 13 matcher.
Ja.
Och de har förlorat 9 av de här 13 matcherna. Så Utah, ja,
poplog.
De har sagt... poplog.
Mm. Yes. Ja. Ja. Men mindre säkert än vanligt kring Thanksgiving, det kan vi säga.
Ja, det känns väldigt svårt att sitta och slå fast saker här nu alltså. Extremt up for grabs.
Men kul att gå igenom.
Ja. Ett lag som vi inte har nämnt än, som det känns som vi måste ändå komma in på med tanke på vad som hänt just den här veckan, och för att du såg dem här om dagen också. Vancouver.
Mm.
Inte för att vi tror att de kommer klättra i tabellen precis, utan kanske tvärtom. För de är ju faktiskt första laget hittills som verkar gå Sellers-spåret. När det kom uppgifter att Patrik Albin i måndags var det väl skickat ut ett memo till övriga general managers i ligan att alla veteraner i laget är tillgängliga.
Ja, jag träffade Patrik igår. Ja. En god läxing ändå, då var han på bra humör.
Ja.
Ja, han tyckte det kändes positivt det han såg på isen i Honda Center.
Ja, det förstår jag i alla fall. Att de, ja, att de gjorde en så bra match då. Ja, nu ska jag betyda inte det här nödvändigtvis att de aktivt försöker bli av med Elias Pettersson och framförallt inte Quinn Hughes vill de absolut inte bli av med. Men ja, det betyder i alla fall att de går Sellersvägen här. Och i en intervju med lokalblaskan där i Vancouver dagen efter de här uppgifterna så bekräftar Jim Rutherford att vi måste föryngra laget. Vi måste byta riktning nu. Men samtidigt är det tydligt då, och det här är ju en jättegrej i Vancouver, att Quinn Hughes, han kanske inte snackar så jättemycket om han runt om i ligan på så vis att han har inte utgående kontrakt den här säsongen. Men nästa, sommaren 2027, då går det där kontraktet ut. Och Vancouver vill ju absolut inte bli av med sin kapten, Quinn Hughes, mitt i sin prime. Han vill de bygga runt. Men han vill ju spela ett vinnande lag. Och det är verkligen inte Vancouver just nu. Och han är orolig för riktningen kring det här laget. De kan inte fortsätta på samma spår, men de kan inte göra en full rebuild heller, liksom börja om från början, för att få Hughes att skriva på ett nytt kontrakt. Så att det sägs i alla fall om de ska trada till exempel en Connor Garland, vem vet, eller en Evander Kane som har utgående kontrakt,
Kiefer Sherwood
som det lär vara stort intresse för, då vill de inte ha liksom ett andra runda val eller någon prospect som är 19 bast, utan då vill de ha någon kanske 21-åring som är redo att gå rätt in i NHL-truppen liksom. För att liksom han använder ordet retool istället, Jim Rutherford.
Rutherford, ja. Men han har ju också sagt att han räknar med att Quinn Hughes försvinner, sa han ju plötsligt i fjol. Han vill spela med sina bröder i New Jersey.
Ja, han droppar ju det lite grann. Men ja, samtidigt så är det mycket uppgifter om att Vancouver absolut inte vill bli av med honom. Men ja, det är spännande, Vancouver, vad som ska hända där egentligen.
Alltså. Ja, de är ute på en konstig roadtrip nu. De spelade här i Anaheim då igår. Och sen imorgon är de i San Jose och sen ska de tillbaks till LA.
Oj.
Konstigt åkande. Ja. Men där har vi vår Thanksgiving-speciale.
Ja.
Mycket mer oklar än normalt.
Ja, verkligen.
Så att, vi får verkligen se. Vi återkommer i slutet av den 27 januari gör vi en ny tabell genomgång och se hur vi ligger till.
Ja, just det.
Vi kommer såklart att komma in på det även innan dess. Men då gör vi en ny
inventering.
Sen Thanksgiving, ja. Nu, som jag nämnde där, jag skäms för att vi glömde att säga någonting alls om Larry Brooks förra veckan. Men det är ju, eller var, måste man tyvärr säga nu då, legendarisk hockeyjournalist i New York och en väldigt god vän till mig. Han har varit ovärderlig för mig, med all hjälp genom åren, inte minst i början när han liksom verkligen tog in mig i den här världen och såg till att jag var medlem i Professional Hockey Writers Association och hjälpt mig på otroligt många vis med kontakter och akkrediteringar och sånt. Han gick ju då bort här för några veckor sedan, väldigt snabbt gick det, han fick cancerdiagnos under försäsongen och sen har han inte varit på några matcher och så plötsligt kom det skakande beskedet att han har gått bort. Fruktansvärt jobbigt. Det var väldigt ledsamt personligt, men det är också bedrövligt för läsarna, för de som följer New York Rangers framförallt, för att han var ju en ikon och liksom texter kommer med, att hans slapshot-krönika på söndagarna som alla i NHL var tvungna att läsa, ja, var det som tyckte om honom eller inte, för att han var ju kontroversiell också.
Han vågade verkligen säga vad han tyckte, han var inte rädd för andras reaktioner, utan han körde sitt race.
Han la aldrig fingrarna emellan, utan sa alltid vad han tyckte och hade samtidigt principen att även om han hade sågat någon jämst med fotknölarna kvällen innan, så var han på träningen dagen efter och ställde sig framför spelaren i fråga och pratade om det.
Ja, och faktum är ju att en som talar väldigt varmt om Larry Brooks kort efter dödsbeskedet, det var ju hans utifrån sett stora antagonist John Tortorella.
Ja.
Där har ju alltså smockan hängt i luften genom åren.
Ja. Men de var ganska lika som personer, ja, faktiskt. Och det var därför det gick som det gick. Men privat var de ju, liksom, hade stor respekt för dem.
De hade ju kontakt, alltså, ja, långt efter att de jobbade mot varandra, så att säga.
Ja, 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 och Torts hade ju ringt, ja, de sista dagarna. Då kunde inte Larry prata, men han pratade med sonen och så framförde sina, liksom, ja, kärleksförklaring helt enkelt. Och uttryckte sin stora respekt. Mm. Ja. Så att det är en stor, stor förlust. Och alltså, det finns ingen kvar som bevakar Rangers som kan historien längre. Det finns ingen som har någon koppling till Lillpröjsarna, Hedberg och Brad. Alltså allihop.
Nej.
Det försvann otroligt mycket kunskap och historia med Larry.
Precis, han kunde, så kunde det ju vara en referens i en Larry Brooks-krönika, liksom. Anders Hedberg kunde dyka, ja, upp.
Men när Larry var liten så var han, satt han på de billiga platserna i garden. Han växte upp med Rangers och sen vart han skribent. Han började redan 75, ja, på New York Post och förde New York Islanders hela dynastin, bevakade han åt Post. Sen jobbade han i 10 år som PR-chef för Devils. Så han var ju,
ja,
där också.
Visste jag inte. Ja.
Jo, det är han som försöker få, vad heter han, som börjar skrek åt domaren där. Have another donut, you fat pig.
Ja, just det, han. Ja.
Då är det Larry som försöker, nej, nej, nej. Ja. Nu lugnar vi ner oss.
Oj, oj, oj. Jaha. Ja, det visste jag inte.
Ja, så det känns väldigt viktigt att få säga här i podden också att en stor förlust och tack för allt, Brooksy.
Mm. Det känns som att om du har varit min Baloo så är det lite samma med Larry Brooks för dig, kan man säga.
Ja, jag har verkligen min Baloo. Mm. Ja. Ska vi avsluta med lite OS-tugg?
Ja, vi har ju redan hållit på länge nu, men det känns som att vi kan inte flytta fram den tjeckiska truppen ytterligare en vecka. Vi skulle dragit igenom den redan förra och så flyttar vi fram den, men nu ett nytt långt avsnitt. Men nu får vi köra Tjeckens då, för vi måste ju hinna med Finland och Sverige och USA och Kanadas innan det tas ut nästa månad.
Ja, ja.
Det är inte så många avsnitt kvar och vi ska ha rimstuga och så vidare.
Så att, oj, vilken press jag känner.
Ja, så att, nej, vi kan inte bara skjuta upp hur som helst, utan vi river av Tjeckens då.
Ja, de har ju inte ett fullt NHL-lag att komma med.
Nej, absolut inte. Det är ju så med tjeckisk hockey numera att det spottas inte fram NHL-stjärnor precis, även om de har några riktigt duktiga spelare som vi kommer komma in på. Men vid millennieskiftet, då var det faktiskt så att 70 tjecker spelade i NHL. Nu, wow, är det 25.
Ja.
Mm. Varav 8 är målvakter. 17 utespelare bara i ligan.
Och bara 3 backar.
Och bara 3 backar, så här har man verkligen fått gräva i tjeckiska extra liga. Och
ja, det har jag, är ledsen Jonte, men det har du fått göra själv.
Ja, jo, jag förstår det, att du kanske inte har full koll på alla de här spelarna som är aktuella från Europahållet. Men så måste Tjeckien jobba för att få upp ett OS-lag.
Ja, men de har ju de 3 backarna, Fronek, min kompis Radko Gudas och David Jiříček. Och det är ju, ja, Fronek är ju en högklassig back, men i övrigt, ja, sådär.
Ja, nej, backsidan är inte så mycket att skryta om. Vi kan säga först vilka som redan är uttagna, för det är ju 6 spelare i respektive nation som blev utnämnda redan i somras.
Mm.
Och i Tjeckiens fall så är det ju då Dostal i kassen då, såklart. Sen är det Gudas som enda back. Jag trodde nog att de skulle ta Hronek snarare, men Radko Gudas värdesätter de högst. Och framåt då så är det 4 spelare som redan är uttagna. Det är David Pastrnak såklart. Det är Martin Nečas som är poängbästa tjeck hittills den här säsongen. Och så är det Pavel Sacha, och så är det min gamla favorit Ondrej Palat.
Ja, just det.
Ondrej Ekli vill jag på säga. Ja, men jag har satt upp lite kedjor, backpar och målvakter då. Ska jag riva av dem eller?
Ja, gör det.
Vart vill du börja? Målvakt eller?
Ja, målvakt, back, forward.
Ja. På målvaktssidan har jag tagit ut Lukas Dostal då som första keeper. Andra keeper, här finns det som sagt 8 målvakter som fått speltid i NHL den här hösten. Jag väljer då från Utah Karel Veimelka. Men sett till form så kanske Dan Vladar ska vara backup till Dostal.
Ja.
Det är de 3 i alla fall.
Ja, ja, du ställde given första målet.
Ja, onekligen. Det var ju han som vaktade kassen när han vann VM-guld på hemmaplan i Prag också 2024. Så att han har redan starka meriter från landslaget i unga år dessutom, Dostal. Sen kan vi nämna då att Jakub Dobes gjorde succé ett tag i Montreal här under hösten. De har Mrazek, men han räknar vi bort. De har Rittich Islanders, de har Vitek Vanecek. Jiri Patra har fått spela en match dessutom den hösten. Men, ja, så målagstraditionen är fortsatt stark i Tjeckien. Men Dostal är nutidens Hasek för dem. Sen har vi backarna då som är vad det är. Det är vad det är, som Nilo skulle säga. Ja, och ja, här är ja, det är Filip Rånek har satt i första backpar, och sen har jag gått efter min höger-vänster-princip som jag gillar, vet. Så det är faktiskt, och han, jag tror inte ens att du vet vem Jakub Krejcik är.
Nej.
Från Europa då, i första backpar. Sen i andra backpar, Libor Hajek, har du koll på, han är också i Europa nu, men spelat i Rangers bland annat. Draftad av Tampa gång i tiden. I andra backpar ihop med Radko Gudas. Och så i tredje backpar har jag från Brynäs Michal Kempny.
Ja, han har också spelat här.
Precis, vunnit Stanley Cup med Washington. Ihop med David Jirisek.
Jag har så Kempny och Becky spelat ihop. Det hade jag inte riktigt koll på.
Nej, det är ju Becky som har sett till att Kempny bröt kontraktet med Sparta Prag för att spela en säsong med Becky i Brynäs.
Det är för att han vill ha tjeckisk snus av Kempny.
Ja, det är därför. Det hade inte jag räknat ut. Nu, vi lägger pusselbitarna ihop här. Alltså.
Tjeckisk snus är grymt starkt. Och Beckis gillar det.
Ja, alltså oerhört mycket starkare än svenska. Ja. Och sen som extra backar har jag satt Jan Rutta. Han känner också till. Din gamla favorit.
Ja. Vad är han idag då?
Han är någonstans i, om det är Tjeckien eller Schweiz. Jag tror Tjeckien. Och David Spasek är en stor talang, precis som Jirisek. Var hype kring JVM, vet jag, men som inte riktigt tagit det där klivet än och håller till i AHL. Men det var backsidan, den kan vi lämna ganska snabbt. Den håller ju inte riktigt medaljklass faktiskt i ett OS.
Nej, men den gör toppen, eller första formationerna framåt.
Och då väljer jag att sätta ihop kedjorna så här. I första kedjan, David Pasternak såklart ihop med Pavel Sacha, precis som i Boston. Och tredje länk där blir faktiskt Ondrej Palat.
Det är ju för att du bara älskar honom.
Det är ju 50% för att jag älskar honom. Och 50%,
det ska vara Hurtle på den kanten.
50% för att det här var VM-guldkedjan 2024. Vilken kemi de hade då när de vann hemma i Prag.
Ja, men då, det köper jag.
Det är deras guldkedja. Sen har vi andra kedjan då. Thomas Hertel, center. Med Martin Nechas. Såklart. Nechas hade ju kunnat vara uppe i första kedjan också. Men Pasternak och Nechas vill ju helst spela höger forward. Så därför särar jag på dem. Och ja, alltså forwardsmässigt är det faktiskt inte heller så där jättestarkt utöver de här namnen vi har nämnt nu. Så att coachen har ju varit inne på att det kommer definitivt plockas in forwards från Europa också. Som är formstarka och gör det bra där snarare än halvbra NHL-spelare. Så att jag tror att en sån som Dominik Kubalik kommer in här och får spela i andra sidan. Kubalik, Hertel och Nechas. Och Kubalik känner du igen från Chicago till exempel.
Ja.
Det var bara några år sedan han gjorde över 30 mål i NHL. Men nu spelar han i Schweiz. Och sen tredje kedjan då. Där har jag Filip Skytil som center då, förutsatt att han är redo för
spelet. Men han verkar inte bli han kommer inte kunna vara med. Han har sin 40:e hjärnskakning.
Ja, han åker väl skridskor igen nu. Jag tyckte jag läste att han skulle kunna göra comeback. Men vi får se.
Ja,
det är ju synd om människan. Han får spela med en annan gammal NHL-spelare som inte lyckats så bra men som gör succé i Pardubice i Tjeckien. Lukas Sedlak, klassisk tjeckisk landslagsspelare och en ännu mer klassisk 40-årig Roman Cervenka. Som ju, han gjorde väl 14 poäng i senaste
men nu, vi kan, ja just det, Kubalik var det där, ja. I andra kedjan.
Ja, precis. Jag kan en liten kuriosa här med Cervenka och Sedlak som jag sätter i tredje kedjan som spelar ihop på ett riktigt radapar i Tjeckien då, i Pardubice. Det är ju faktiskt så att i Pardubice, där planerar man att bygga världens största hockeyarena.
Ja.
Det är någon miljardär som har långt gångna planer om en jätteskrytbygge där. Och stora stjärnorna i den klubben just nu är alltså Cervenka och Sedlak. Jag tror båda kommer med till VM. Och sen fjärde kedjan, där har jag en riktig brunkarkedja då från NHL i David Kempf som precis har skrivit på för Vancouver efter uppbrottet från Toronto, Radek Faksa som center och sen då tvåmeters monstret i Calgarys fjärde kedja, Adam Klapka.
Ja. Hoppas det inte är klappkast.
Nej, precis. Det saknas bara två S där, så är han ju faktiskt det. Sen har jag extra spelare som David Tomasek skulle kunna komma med. Min från preview-avsnittet om Boston favorit Matej Blümel, som jag tror ska slå igenom någon gång i NHL. Sen har vi Ondrej Kase här i Europa. Kommer ihåg från Anaheim till exempel.
Kase.
Ja. Sen har de en stor talang i Jiří Kulič, som ju är högst ordinarie i Buffalo numera, men han har ju fått en blodpropp, så han är ju minst lika osäker för spel som Skytil. Så att, vi får se.
Ja. Vad man kan säga om det här tycker jag då är att de här två första kedjorna, de är livsfarliga, och där finns det ju mer spets än vad det finns i Sverige. I Pasternak och Netjes, absolut.
Ja. Jo, det är ju, de skulle ju gå rätt in i Sveriges första kedja också, om man säger så. Pasternak, vi har ju inget som kan hota dig. Ja, det är Nylander då kanske. Men,
ja, de är ihop. Det skulle vara kul. De är goda vänner.
Ja, just det. Precis. 88-erna. Nej, men det är klart. Tjeckien har en kort turnering, vet du. Tjeckien lägger sig på defensiven. Och sen kontrar.
Ja.
Och då stallar kassen.
Jag vill inte räkna bort något lag som har Netjes och Pasternak längst fram.
Vi minns ju... Ja, det är ju en helt annan turnering än OS, men VM där i Tjeckien 2024. Semifinal mot Sverige med Erik Karlsson, Hedman, alla NHL-stjärnor vi faktiskt hade i den här turneringen. Blev fullkomligt sönderkontrad av Tjeckien i den semifinalen. Släppte väl in 7 mål till slut.
Ja.
Så att Tjeckien kan i en sån här kort turnering störa.
Absolut, absolut. Mm.
Men det är klart, vi är inte jätterädda för en backsida med Jakub Krejcik, Libor Hajek och Michael Kempny.
Vi var inte rädda för Finlands backuppsättning i Four Nations heller. Och de fick ändå ihop det.
Det slog Sverige.
De spelar som lag, inte som enskilda individer.
Nej, så att Tjeckien är kanske inte riktigt vad de har varit en gång i tiden. Fullspäckade med NHL-stjärnor. Men det finns fortfarande en väldig spets. Och vi får se upp med dem.
Yes. Mm. Ja.
Då så.
Då är vi klara med Thanksgiving-specialet.
Ja, och så ska du få ut bland palmerna istället för att sitta i ett hotellrum när du har 28 grader utanför.
Ja, jag ska gå en kort sväng, men jag har mycket att skriva och titta på filmer. Ta det lugnt.
Ja, just det. Ja, men du får njuta av Thanksgiving nu.
Ja.
Njuta också av att du slipper äcklig mat och få lite god mat istället.
Ja, jag hoppas det. Vi ska se vad som är öppet här.
Ja, just det. Det är ju nästa fråga. Ja. Och så tackar vi alla som har lyssnat på oss i ett långt avsnitt den här veckan.
Ja, tack så mycket. Ha det så gott. Så hörs vi nästa vecka med en normal vecka. December, då är november fucking slut äntligen.
Ja, då är det faktiskt december. Ja. Och är det kanske Finland då?
Ja, kanske det är det.
Ja. Mm. Ja. Så,
yes.
Ja, då tar vi ut den finska truppen och så har vi en väldigt massa annat att prata om garanterat. Så att jag trycker på stopp nu helt enkelt. Och så säger jag hej hej den här veckan.
Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.